431 serve-S slog Stefan Edberg under sin proffstenniskarriär mot spelare rankade topp 20 i världen. Edberg som ju var en skicklig serve- och volleyspelare, och där skiljer han sig en del ifrån baslinjegiganterna Björn Borg och Mats Wilander. De tre som kärleksbombas i ett nyutgivet avsnitt från Sporthuset som heter Svenska Tenniskungar.
Här kommer en hockeykung. 1431 poäng har Mats Sundin gjort sammanlagt i grundserie och slutspel i NHL. Och med detta är han den svensk som gjort flest poäng av alla svenskar i NHL genom tiderna.
431, om man slår det riktnumret i Kanada så hamnar man i Winnipeg. Staden med hockeylaget Winnipeg Jets. Som var en, jag ska vi kalla den, svensk hockeymetropol under 70-talet med stjärnorna Anders Edberg och Ulf Lillpröjsan Nilsson.
Härligt. Och sen var det ju nära att en viss Wayne Gretzky hamnade där också i slutet av 70-talet. Men det blev ju istället Edmonton Oilers, och resten får vi beteckna som hockeyhistoria. En så pass stark hockeyhistoria att The Great One står staty utanför NHL-arenan i Edmonton. Och nu kommer det. Det är en bronsstaty som väger, just det, 431 kilo.
Det kallar jag veckans Wayne.
Ja, en tung bit.
Och vi håller oss kvar i Nordamerika. 431 homeruns gjorde baseballspelaren Cal Ripken Jr. under sin karriär i Major League Baseball. Han spelade hela sin karriär för Baltimore Orioles och är mest känd för rekordet för mest spelade matcher i rad. Över 2600 matcher. Så många alltså, utan att missa en enda fight. Imponerande. Han slog därmed Lou Gehrigs rekord.
Ja, Lou Gehrig, ja. Som vi ju har kärleksbombat i Sporthuset. Det var vår lyssnare Daniel Eggen som svarade för den, som gav namn till den hemska ALS-sjukdomen i USA. Där heter den ju Lou Gehrig disease.
Faktiskt. Det stämmer, det var ju avsnitt 380. Och Eggens, han har hört av som just det här vi nyss berättade om. Och han kommer med en inledning på veckans Vasaloppet. Jag smygstartar.
Aha.
Sixten Jernberg, som ska kärleksbombas denna vecka, kommer lite senare här, vann Vasaloppet två gånger. Andra gången 1960, skriver Daniel Eggens till oss. Så var det min far, John Erik Eggens, som blev trea i loppet. John, han tävlade liksom Sixten för Lima IF. Tillsammans vann de också SM i stafett.
Ja, häftigt. Härlig kuriosa. Men jag spinner ju gärna vidare, eftersom man nästan får anse att Vasaloppet är min favorit intropunkt numera.
Verkligen.
431 som 431 i Vasaloppet, det var Umeåkaren Arthur Häggblad. Men efter den här fjärdeplatsen så vann han Vasaloppet fyra gånger. Han nådde en pallplats ytterligare en gång, men blev då diskad efter att ha bytt ut sina felvallade skidor vid kontrollen i Mångsbodarna.
Välkommen till Mångsbodarna.
Mångsbodarna. Vill ni veta mer om det så kan du lyssna på avslutningen i förra veckans avsnitt. Det var ju en strålande story du drog där, Tommy, om Mångsbodarna och Strandberg.
Mats Ständigt Strandberg. Detta Mångsbodarna. Vi säger välkommen till kontrollen för avsnitt 431 av Sporthuset.
Med Lasse Granqvist.
Och Tommy Åström.
Alltså, det är fint att på sitt visitkort kunna skriva journalist, publicist och generalsekreterare i Sveriges Olympiska Kommitté.
Sen har jag ju börjat fatta att ingen vet vad en generalsekreterare gör, så bara det är en mission i sig.
Åsa Edlund Jönsson, välkommen tillbaka till Sporthuset.
Tack för att jag får komma tillbaka.
Hur mår du?
Jag mår bra, sen är man ju fortfarande besviken efter det här otroligt trista beskedet som kom om årets Paralympics 2030. Mm. Så det har jag väl inte helt, jag har inte bara släppt det, det kan jag inte säga.
Det blir ju ett huvudnummer nu förstås, Tommy, men även i internationella olympiska kommitténs besked att ryska och belarusiska idrottare, individuella idrottare, välkomnas då till de olympiska spelen i Paris 2020.
Och det var ämnen också när du var med för 31 avsnitt sen, nämligen i avsnitt 400, jubileumsavsnittet. Här på Clarion Sign, där vi sitter nu igen.
Precis.
Men den viktigaste frågan kommer ju här och nu. Vad säger du om Modos återkomst?
Ja, vilken grej.
Ja, men det har ju varit otroligt ruggigt kul och bra att se dem. Jag är imponerad av Lasse Lehtinen i målet. Mikkel Ågård, va?
Ågård. Mer för Ågård, så petar pucken tillbaka till Woods. Ågård skjuter i mål! Det är ett hattrick!
vem,
alltså han är skyttetoppen där någonstans, två i skytteligan.
Ja, han gör mängder med mål. Ja. Alltså det är Finland och Danmark som musicerar för Modo. Det tycker jag är fint.
Ja.
Men ser du mycket matcher eller?
Jag tittar ju på både SDHL och SHL. Mm. Så att jag tittar på både herr- och damlaget. Så att, och jag märker kanske framförallt liksom utifrån som för detta Öviksbo, alltså vad det gör för staden. Mm. Det är ju inte en stad som har ett lag, utan ett lag som har en stad. Mm. Så att det är ju...
det är verkligen ordningsföljden.
Ja, så det är väldigt, väldigt speciellt. Så, nej, men jag tycker det är otroligt roligt för staden att båda lagen går så fantastiskt bra.
Två SDHL ska säga bakom Luleå. Ja. Bakom omöjliga Luleå ska vi säga.
Ja, men fast jag
David Wiklund går ju runt och vi träffar honom precis. Han har fått pris som...
Ja, han blev väl årets hotelldirektör inom Clarion Sun-gruppen.
Just det, stämmer. Och han håller ju på Luleå, så han är nöjd där på damsidan. Men Modo 2 där i alla fall.
Absolut, men jag skulle säga att om Luleå har haft ett jättestort försprång där på damsidan tidigare och Brynäs har ju varit där uppe och huggit, så är det mycket, mycket jämnare år. Och Modo kommer ju möta Luleå back to back efter jul på damsidan. Så det blir spännande att se ettan mot tvåan och se om Modo har närmat sig Luleå eller inte.
Men du, hur mycket är du i Övik? Du är ju från Örnsköldsvik, det lärde vi oss om ni inte redan visste det i avsnitt 400. Ifrån den gyllene 73-generationen, du och Peter Forsberg och company.
Exakt. Där upphör likheterna mellan oss. Nej, men vi gillar ju hockey och född 73, men sen upphör väl likheterna. Nej, men jag är tyvärr inte där så jättemycket, och det här året har det ju varit otroligt mycket fokus på mitt nya jobb och arbetet med det, så jag har inte varit där så mycket. Men man får väl ändå säga för tydlighetens skull att jag har ju också ett barn som spelar i SDHL i Modo. Så att, därför så finns det anledning för mig att åka upp dit ibland, plus att jag har min mamma och bröder kvar där.
SDHL nämnde det här, Åsa. Jag vill bara att vi följer upp det med att säga den hemska olyckan som drabbade Sanni Hakala, lagkaptenen, finske landslagsstjärnan i HV71 24 november. Det finns ju en insamling för hennes rehabilitering och hennes möjlighet att återvända till så gott liv det går. Hon är förlamad från bröstet och neråt. Och det är en Swish-kampanj. Och det här kan man ju googla, men jag säger ändå numret. Det är en internationell kampanj, den baseras då i Finland. Plus 358, det är för Finland. 4-0. 141-91-17. Hade det varit direktsändning hade jag upprepat numret, men nu kan man ju gå bakåt till spelaren och lyssna en gång till.
Ja,
Sanni Hakalen, fruktansvärd olycka och för hennes rehabilitering skull. Mm.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Högt i tak i sporthuset.
The executive board today followed the recommendation of the future host commission to invite the French Alps and Salt Lake City, Utah, into respective targeted dialogues to host the Olympic and Paralympic Winter Games 2030 and 2034.
Men alltså besvikelse kan nästan inte räcka, Åsa, för att du som ju verkligen sitter mitt i så att säga epicentrum, om man får använda det uttrycket, för den olympiska rörelsen och för svensk del att söka och arrangera OS. Och vi hade snack när du besökte oss förra gången. Så jag kan tänka mig att det måste vara en ännu större mix av reaktioner när det här beskedet kom. Alltså chock och irritation och ilska och så vidare. Men nu kanske det har landat i besvikelse, eller?
Ja, men det var ju enormt förvånande, och det var vår ordförande Hans von Hotemann som ringde mig och sa så här: vi gick inte vidare. Jag bara, ja, kul skämt.
Var det så eller?
Ja. Jag bara, nej men du skämtar. Han bara, nej jag skämtar inte. Jag bara, fast du skämtar. Okej, hur blir det då? Han bara, nej men jag skämtar inte, vi gick inte vidare. Så att vi fick det precis bara liksom minuter innan presskonferensen. Och vi... Vi kände så här, vi hade ett himla bra koncept, världens mest hållbara spel. Vi har känt hela tiden att vi har ett brett politiskt stöd från nationell nivå ner till kommunal nivå. Idrottsrörelsen är med, näringslivet är på. 7 av 10 svenskar säger så här, gör ni hållbara, demokratiska och kostnadseffektiva spel, då kör vi. Så vi har känt så här, Sverige är med. Sverige vill ha det här projektet, vi behöver något positivt för vårt land. Så att vi har levererat på varje steg som IOK har sagt. De har sagt så här, det här behöver ni leverera, då har vi levererat det i tid, helt liksom i ordning. Man har ju möten löpande med dem. Så att vi känner så här, vi har allt på plats, enligt det ni säger. Och då blir man ju otroligt förvånad när någon kommer och säger så här, ja ja, ni har allt på plats, men vi väljer ändå att dissa er.
Ja, och det som var så konstigt apropå din förvåning, det var ju att det här var ju inte ens en stor grej. Jag kommer ihåg att jag nämnde det den veckan då, att det ska bli något möte här, men det känns mer som att det är bara ett steg på vägen. Att det här skulle mynna ut i att man indirekt väljer ut vilket land som ska arrangera OS, för så blir det ju även formellt sett inte utsett då att det blir Frankrike 2030.
Ja, vad otrolig genväg de tog.
Ja, så bara puff, de övriga är borta. Det var ju det som var så överraskande också, apropå din förvåning där med samtalet.
Ja, det stod mellan Sverige och Schweiz och blev Frankrike.
Ja, de hade ju alla möjligheter att ta med sig flera länder in i det sista steget, och i det sista steget låta oss tävla där, det vill säga så här, kommer Sverige upp med garantierna, skriver regeringen på, får ni liksom allting på plats, och hade vi inte lyckats med det, ja, men då hade man kunnat peka tydligt på att ni fick inte garantierna, men vi känner ju att vi hade levererat allt enligt deras bidbok och hade kommit att göra det till sista mars också.
Men varför beter de sig på det här viset?
Ja, alltså som sagt, SOK ska göra en utvärdering, SOKs styrelse ska beställa en utvärdering. Så det jag säger nu, det är ju inte en utvärdering, utan det är liksom en här och nu blick. Och det enda man kan känna är att man hamnar i någon form av storpolitik. Vi fick betyg att vi hade den mest excellenta tekniska presentationen, det vill säga konceptet kan man säga. Och Frankrike fick de highest governance support. Och då trumfade det uppenbarligen vårt koncept.
Regeringsstödet där, är det du, att de hade högst stöd ifrån garantier och så från statsledningen.
Ja.
And thank you to Sweden. The Swedish project presented an impressive vision to stage the most sustainable games in history. The project was technically excellent. The quality of the world-class competition venues and the strong tradition of winter sport in Sweden is clear for all of us. The Commission felt further work needs to be done when it comes to a building support at all levels, including the necessary government entities and also from the business sector.
Så man väljer att gå med Frankrike som ska bygga ett par, vad vi förstår, ishallar i sommarstaden Nice, istället för att välja Sverige som har allting på plats. Och då blir man ju ändå lite förvånad. Och helt ärligt så blir man också lite, ja, men jag blir lite vemodig om jag ska vara ärlig, för att vi är ju del av den internationella olympiska rörelsen. Vi vill ju bidra till att den ska vara framgångsrik nu och in i framtiden. Och vi kom med ett nytt koncept som vi tror hade kunnat göra IOK framgångsrika framåt. Det vill säga ett litet land som har möjlighet att arrangera de största spelen vinter-OS. Speciellt i en tid när allt färre kan arrangera vinterspel. Och de som är mest lika oss får man ju ändå säga är Schweiz. Och då blir man ju förvånad när de kommer ut ur det här racet och helt plötsligt har en privilegierad dialog till 2038.
Ja, för det blev ju så att Salt Lake City privilegierat 2034 kan man säga, va?
Targeted heter det.
Ja, targeted,
det finns tre faser, ja. En, ja. Två, tre. Men helt plötsligt så säger IOK att vänta, det finns en fjärde fas. Och den får Schweiz, en privilegierad dialog för 2038.
Och den har, vilket gör att Sverige är borta vid 2042 i bästa fall.
Ja, och då har ju Sapporo sträckt upp handen och sagt att så. Så att jag känner så här, för oss...
Jag är 75 då, 42. Det börjar kännas som att...
Det ser deppigt ut.
Att jag känner mig som 75 redan nu, ja. Ja, det är deppigt.
Men vi, och där känner jag också så här, en av våra stora fördelar, det var ju att vi hade varit igenom den här 2026-processen helt nyligen. Så vi hade ju räknat på allting på längden och tvären och suttit i 1,5 år och räknat på en budget. Så vi kunde ju så här börja damma av den budgeten och sen uppdatera den, ändra den efter nya förutsättningar och väldigt, väldigt så här snabbt och skarpt gå in på en detaljnivå i budgeten som var så här, hur många toaletter ska ni ha i Falun? Ja, 200 stycken. Där var vi. Alltså vi var på en sån otrolig detaljnivå i vår budget för att den skulle vara trovärdig för oss själva men också för Sverige. För att vi skulle kunna gå till regeringen och säga så här, basera era garantier på en trovärdig budget. Mm. Och jag kan inte ens se att de andra på så kort tid har kunnat göra ett lika noggrant budgetarbete. Det kanske de har gjort, vad vet jag. Men jag har svårt att se
Vad har Frankrike som, om du ska vara jämföra buden, vad har Frankrike som kan ha kittlat IOK som Sverige inte har?
Ja, fast det är jättetydligt i utvärderingen. Det är highest governance support.
Det är det som är grejen.
Ja, absolut. Jag säger så här, ingen skugga över svensk politik. Alltså de gjorde det de skulle och det som förväntades av dem exakt i varje steg. Men jag tror att det man ska komma ihåg här, det är ju ändå att det finns en stark relation just nu mellan IOK och Frankrike eftersom vi har OS i Paris nästa sommar. Det betyder att det här är människor som möts veckovis i just möten. Det. Och då är det ju lätt att slänga på bordet. Hör ni, vad säger ni? Vinter OS 2030. Är inte ni sugna på det? Jo men absolut, vi tar med sponsorerna från 24 och vi har ju ändå det här på rull och vi bygger vidare
vi
på
kan
vårt...
bygga en arena i Nice.
Ja, och vi bygger vidare på vårt arrangörskoncept. Och jag menar det, jag tror att Frankrike kommer att göra det jättebra. Det är ju inte så att jag misstror Frankrike. Men om vi ska prata om de mest hållbara spelen, om vi ska prata om att sätta en ny standard för framtiden, ja, då var vi i Sverige faktiskt ett par varv före de andra kandidaterna. Bortsett skulle jag säga från Salt Lake City. Men nu pratar ju vi om en konkurrens i Europa.
Mm. De får 2034.
Med all respekt för att Sveriges olympiska kommitté kommer tillsätta en grupp här eller hur det går till för en utvärdering. Men den kan jag tänka mig, den måste ju bli ganska djupgående och bla 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 och göras av liksom, människor som är skickliga på det här. Men din känsla som har varit mitt i alltihopa det här, är det någonting du pekar? För du pekar ju på många bra grejer som var gjort här. Trodde ju uppenbarligen på det och Sverige, SOK och allt det du har pekat på. Men är det någonting du känner att... Nej, det där hade vi kunnat göra annorlunda eller bättre eller så.
Men varje sekund har jag funderat på om vi kunde göra någonting bättre, naturligtvis.
Och vad du kommer fram till?
Ja, men det finns ju allt på liksom detaljnivå. Men framförallt har man ju funderat då på det här politiska. Hade vi i Sverige, nu pratar jag liksom Sverige, hade vi kunnat göra på något annat sätt tidigare, exempelvis i våras. Men vi kunde inte det. Det är min bedömning. Jag är ju ingen politisk sakkunnig, men... Vi pratade NATO i Sverige då. Det var allt vi pratade. Vi var inte med i NATO. Det var ett enormt så här, hot och press. Och det var vårt fokus då. Och att då komma farandes med, by the way, OS och Paralympics 2030. Alltså det var ingen timing. Det fanns inte den timingen.
Men sen kan man undra hur mycket Frankrike pratade OS då vid den tiden. Kanske inte de gjorde så mycket heller kan man tänka sig.
Nej, jag tänker mest om vi hade kunnat ge oss själva ett försprång i våras. Det är mer så jag tänker i analysen. Hade vi kunnat flytta fram spelpjäsen så långt? Å andra sidan, när jag zoomar ut och tittar på de här stora länderna då, som har tilldelat spelen efter 94, bara stora länder. Har Sverige en chans som ett litet land? Vill IOK tilldela spelen till ett litet land? Kan ett litet land arrangera vinter-OS? Ja, men svaret är kanske nej. Jag vet
inte. Lobbyverksamheten, David Wiklund gick ju förbi här, hotelldirektören, och för han är ju väldigt sugen på OS som tillhör näringslivet. Men han pekar på lobbyarbetet långt bort. Jag tror det där problemet ligger, var hans passning, alltså PR-arbetet, lobbyarbetet, alltså långt bort i där besluten tas helt enkelt. Att inte här hemma utan där borta, vad säger du om det?
Det tror jag absolut. Vi är ju väldigt duktiga i Sverige på att ha möten och fylla i Excel-blanketter och liksom, ni vet, göra saker och ting på ett väldigt så här bra sätt. Helt uppenbart, och det såg vi ju 2026, så är vi ju inte så här som italienarna som... Vi genar lite i kurvan och så får vi se hur det går. Nu står ju italienarna med två år till OS och de har inte ishallar som funkar. De saknar liksom flera arenor.
Alltså, Gary Bettman, NHL-basen, var bekymrad över det där. För tanken är att NHL-spelarna ska vara med, så de sa vi kanske inte kan vara med om de får bygga en hall här nu.
Ja, och det intressanta då är ju att Sveriges alternativ för 2030, det var Avicii Arena och Tele 2. Mm. Ett jättekluster för hockey, för herrhockey, damhockey på samma villkor och parahockey. Och då skulle man ju kunna tänka sig IK skulle tycka att det var lite skönt att slippa det där tjafset som man har med Milano Cortina nu och arenorna. Komma till Sverige där allting finns. Nej, istället ger man det till Frankrike som också ska bygga två hockeyhallar. Alltså man, förstår ni, man åker ju så här fram och tillbaka. Men jag inser att jag har ju inte hela bilden.
Men du har ju annars, Lasse, fört på tal och vi har pratat om det att det som du tänkte som skulle bli svårt för Sverige, det är ju kopplingen till att det lär inte vara särskilt många muslimska länder, och det är rätt många i världen som också kommer till IOK.
Bilden av Sverige i världen, va? Mm. Det finns ju 57 muslimska stater som är medlem i någon, ja, de samtalar med varandra. Och de pekade ju ut Sverige och Danmark. Och det har ju kopplat till de här koranbränningarna. Och Danmark har ju ändrat nu då, i och för sig. Men Sverige är ju kvar där vid lag. Och min tanke var att i ett stort internationellt sammanhang som Internationella olympiska kommittén ändå är, vi kommer ju tillbaka till det när vi pratar om Ryssland, belarusiska och ryska idrottare strax. Men alltså, i ett internationellt sammanhang så blir ju en sån tung del av världen som i det här fallet de samlade muslimska länderna exempelvis ganska viktiga att också ta höjd för. Mm. Och då hade jag en tanke över, och det är inte terrorhotet i första hand, utan det är mer liksom att Sverigebilden skulle påverka. Och då skulle det bli lite knepigare för i Internationella olympiska kommittén att säga, men Sverige vill vi ju ha ändå. Liksom så. Det var min fundering. Mm.
Varje land utvärderas av IOK, och det finns i utvärderingen så här beskrivet ett länders för- och nackdelar, och i Sverige så blev det ju väldigt tydligt att vi är ett fritt land, åsiktsfrihet, fria val, så här bra i den delen, att vi skulle kunna bidra till både utveckling av jämställdhet och inkludering om spelen hamnade här. Det var liksom på vår plussida. Sen så lyfte man då att det fanns spänningar i samhället, och med deras ord kopplat då kanske till religiösa minoriteter, så det låg liksom på minussidan i deras analys. Ja, och om man tittar på Frankrike då, så var deras plus mångkulturen, att det är ett mångkulturellt land, men att det också har deras ord igen, alltså IOKs ord igen, alltså rasistiska spänningar i landet. Mm. Och sen är det ju ändå så att Frankrike har ju inte heller varit förskonat från terrorism de senaste åren, och bara häromdagen så var det ju en tysk turist som dödades och flera som attackerades. Så att jag bedömer inte att det var en parameter i det här fallet, även om vi absolut kunde känna att Sverigebilden är till viss del naggad utomlands. Men jag tror att det är mycket mer vi i Sverige som upplever det.
Men avslutande orden om OS 2030 då, som inte gick till Sverige. Det är väl en tionde misslyckad ansökan och sånt där, om man räknar från 80-talet och framåt, och räknar in också sommar-OS, tror jag. Ja. Men ett av de tydligaste vinterländerna och bästa sportsligt också, vinterländerna, har aldrig haft vinter-OS och verkar kanske aldrig kunna få det. Eller?
Men det var väl så när Lillehammer fick det 94. Det stod väl, det var mot Åre och Östersund då, eller om det var Falun och Åre, jag kommer inte ihåg. Strunt samma. Sverige var ju med i den där kampen. Då fanns det väl de som trodde att de hade röstat på Sverige.
Alltid något.
Kom och sa grattis till svenska delegaterna. Vad ser du så deppig ut för? Men ni gav det till Norge. Norge, Sverige, det är väl, eller vadå? Jag fattar inte.
Ja. Vi kanske får återuppstå med någon slags skandinaviskt bud, om vi nu behöver göra oss lite större och starkare.
Det kanske är
en framtida tanke att vi går ihop Sverige, Norge, Finland. Och,
ja, men då ska det ju vara sommar-OS i sånt fall. Va? Här gäller det att spänna bågen.
Det är inga problem. Nu.
Sverige, Norge, Finland, Danmark, och så lägger vi någon del av de här mer obskyra sommar får vara på Färöarna.
Jag tar med mig det.
Där har vi det. Där har vi det.
Veckans surr.
Så kom då beslutet. Ryska och belarusiska idrottare tillåts av Internationella olympiska kommittén att tävla under neutral flagg i OS i Paris till sommaren. Det var ju så att när Ukraina invaderades av Ryssland i februari 2022 så beslutade ju en stort sett enig idrottsvärld att stänga av idrottare från Ryssland och Belarus från att tävla internationellt. Det har förändrats på många håll sedan dess, och nu kommer alltså det här beskedet från IOK. Det är flera förbehåll. De ryska idrottarna kommer att då få tävla under neutral flagg inom individuella grenarna. Inga lag kommer att tillåtas. De får inte vara kopplade till armén, hur man nu kan bevisa det, ett tillägg från mig. De får inte ha propagerat för kriget och den ryska olympiska kommittén är också avstängd. Men trots de här förbehållen så är kritiken massiv från många håll i idrottssverige. En av dem är skidskytten Sebastian Samuelsson.
Vi ska komma ihåg att vi pratar alltså om ett land, Ryssland, som man bryter mot den olympiska freden inte bara en gång utan tre gånger. Man arrangerar vinter-OS 2014 och använder statsdoping, liksom statsstyrd doping. Och man just nu bedriver ett anfallskrig mot Ukraina. Och ändå så kommer det vara ryska idrottare som deltar i Paris i sommar. Det tycker jag är... man skäms och idrottsrörelsen svägnar lite grann.
Som så ofta. Orädd och frispråkig Sebastian Samuelssons kritik i Sveriges Television mot IOKs beslut att släppa in ryssar och belaruser i OS. Om vi ska vara helt korrekta så innebär faktiskt det här beslutet att det är upp till varje internationellt idrottsförbund, alltså bordtennis, tennis, simning, brottning med mera, att besluta hur de vill göra. Och det ska bli intressant att följa hur många aktiva från Ryssland och Belarus som till slut släpps in av varje idrott. De kan ju alltså fortfarande säga nej. Och de som gör det stenhårt, alltså mest tydligt och robust stängd dörr, kommer från det internationella friidrottsförbundet och dess ordförande Sebastian Coe. Och då pratar vi om en av de olympiska huvudidrotterna när Sebastian Coe säger så här: man kommer kanske se några neutrala idrottare från Ryssland och Belarus i OS, men de kommer inte finnas i friidrotten. Och Åsa, ni i Sveriges olympiska kommitté har ju varit ungefär lika tydliga och avståndstagande som Coe.
Nej, men vi är tydliga. Vi tycker att det är helt fel beslut att ta i den här tiden eftersom ingenting har förändrats. Rysslands anfallskrig mot Ukraina pågår fortfarande, så att inget har ändrats. Och vi tycker också att det vore enklast att följa den nordiska linjen, det vill säga nej. Då behöver man ju inte värdera om någon är neutral eller inte, utan då är det tydligt, då är du inte med. Men vi måste ju också vara ödmjuka att vi verkar ju vara i minoritet i världen. Alltså den nordiska åsikten, den baltiska åsikten, Ukrainas åsikt, den verkar vara i minoritet. De flesta nationella olympiska kommittéerna och de flesta internationella förbunden och internationella aktivas kommitté, de vill öppna för ryska och belarusiska aktiva och få delta. Gäller och de deltar som sagt var redan nu.
Ja, gäller det i västvärldens nationella olympiska kommittéer också?
Ja, absolut.
Alltså Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien.
Tyskland har öppnat för att man står bakom IOKs rekommendationer nu. Storbritannien också. Så att det är inte så att det är Europa som har en enad röst. Utan jag säger Norden, en enad röst. Baltikum är på det, Ukraina. Okay. Men ser det väldigt annorlunda ut i världen.
Hur ser du på en förändrad svensk hållning i den här frågan? Och ställa er så att säga på den sidan utav de övriga som nämndes här, Tyskland till exempel.
Det ser jag inte vara aktuellt.
Därför att?
Eftersom ingenting har förändrats, läget är som det är med Rysslands anfallskrig mot Ukraina.
Hur motiverar de det? Hur motiverar IOK och alla de här länderna det att ingenting har förändrats? Det är skillnad om det har varit så att Ryssland har dragit tillbaka sina trupper med 90% eller sånt där och att man kan peka på en tydlig förändring. För krigsutbrottet så var de ju blicksnabba och sa att det är inte aktuellt att de är med. Men nu har ingenting förändrats och ändå ändrar de sig. Är det helt enkelt då bara det vi kallar för att det blir en normalisering? Nej, att tiden går och att men det har gått så lång tid nu så nu ska de få vara med ändå, eller?
Ja, men jag skulle faktiskt säga att det är en liten filosofisk fråga. Man måste gå tillbaka till när den moderna olympiska rörelsen grundas av Pierre de Coubertin. Hans vision var ju att idrotten skulle vara ett redskap för mänskligheten. Och att idrott skulle vara som en mänsklig rättighet. Det vill säga att den skulle vara tillgänglig för alla. Men oavsett kön, eller bakgrund eller ekonomi så skulle du ha chans att idrotta. Man skulle inte diskrimineras på något sätt. Och bottnar man liksom, utgår man från den filosofin så ska man inte heller diskrimineras på grund av sitt pass. Det är ju därifrån de som tycker annorlunda jämfört Sverige.
Men då tänker jag bara att om de resonerar så, då borde de tänkt så redan dag ett. Och inte ha sagt då att de inte ska vara med. Det finns ingen linje, det finns ingen röd tråd. Då skulle de sagt redan dag ett efter krigsutbrottet att nej, de kommer få vara med och tävla. Men då sa de ju nej.
Ja, och jag kan inte svara för hur de resonerade när de tog ett snabbt första beslut. Mm. I den genomlysning de gjorde som de har lyft fram i IOK så pekar man ju på att det är 70 pågående konflikter i världen. Det är ju det de, och det kommer alltid att hända saker som är liksom utanför idrottens kontroll. Mm. Vi tycker ju att det är ingen konflikt som är som den med Ryssland och Ukraina där Ryssland har gjort ett anfallskrig mot Ukraina. Det är så, utan att göra liksom en politisk bedömning av 70 pågående konflikter.
Ja, eller att det är så omfattande sanktioner vid sidan om idrotten, det har vi pratat ofta om, att det är det som skiljer. Det är så stora sanktioner mot Ryssland och Belarus politiskt, och då ska det också smitta av sig på idrotten. Det hänger ihop på det sättet.
Men det borde ju vara svårare för idrotten att öppna dörrarna när staten stänger dem.
Exakt.
Kan det bli aktuellt att bojkotta spelen från svensk sida med anledning av det här IOK-beslutet?
Sverige kommer inte att bojkotta OS i Paris. Vi har aldrig bojkottat, och vi tänker inte bojkotta om det inte kommer någon så här sanktion från FN eller någonting som vi inte känner till idag. Det är ju våra aktiva som ska vara på plats och tävla i Paris. Vi ska ju inte frånta dem möjligheten att göra det. Det är väl andra i så fall som inte ska vara där.
Jag tänker mycket på de ukrainska idrottarna som ska behöva tävla sida vid sida, som det förvisso är i tennisturneringar och så vidare redan, men det är en väldigt märklig situation. Och lite grann därför så sa jag för något år sedan att jag tror att det blir bojkott från Ukraina, och jag såg att deras premiärminister sa i något uttalande, det var några månader sedan, att han har ett antal länder med sig också som kan tänka sig att bojkotta det här. Men jag känner ändå, jämfört med vad jag sa för ett halvår, ett år sedan, att det här med tiden är ändå en faktor. Även om det egentligen inte har blivit någon skillnad. Jag tycker inte det är samma tryck i frågan längre. Jag tror inte det kommer bli en bojkott som jag trodde då. Och att det har förändrats hela opinionsläget runt det här.
Vad skulle du, om Ukraina säger vi kommer inte till följd av detta. Vilken spontan reaktion har du på ett sånt besked om det skulle komma?
Nej, men det blir ju alldeles för spekulativt. Så att det, jag får ni får ringa in mig. Ni får ringa in mig igen
när beskedet kommer.
Detta, ja. Om detta skulle,
det hade ju varit rimligt kan man säga alla fall, att Ukraina bojkottar i det här läget.
Ja, de kallade ju när beskedet kom, så var de ju rätt tydliga med skamligt, sa de.
Mm.
Vi tycker att Sverige ska vara på plats. Vi vill att vi ska vara där med vår blågula dräkt som står för liksom fair competition, som står för åsiktsfrihet, som står för allt vad vi är i Sverige. Och det är klart att våra aktiva som lägger ner själ och hjärta i sitt idrottande, som är deras yrke, det är klart att de ska få vara med och tävla på den finaste internationella scenen.
Åsa Edlund Jönsson, du ska för första gången åka som representant för Sveriges olympiska kommitté då förstås till Paris den här sommaren. Ah, vive la France, Paris, ja visst, vet du, de sitter där och spelar sina lustiga med basket på huvudet och dricker, vad är det de dricker? Vad heter den där? Pernod, mm. Ja, det gör de, har förbannat sig. Men alltså, du, har du en aning om hur din vardag kommer att se ut? Alltså, det måste ju vara ett så här enormt späckat schema när du kommer till, alltså det är tävlingar där och tävlar, möte där och göra det där och så intervjuas där och göra bla 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 bla. Har du börjat ladda för det?
Jag försöker liksom omfamna mitt nya uppdrag som jag trodde kanske var lite närmare idrottarna. Jag har ju varit på mediasidan, men nu hoppar man liksom över staketet och får se liksom vad som egentligen pågår där bakom. Det blir otroligt spännande.
Passa på, alla internationella delegater och möter ska du ju säga vad de går miste om när de sumpade och ger Sverige chansen i alla fall till 2030. Du får ju ta det till kanapéerna där och säga det, att det var ett dåligt beslut.
Absolut.
Sen, hur mäter man framgång apropå guldmedaljmål och guldmål och andra typer av mål? Det var ju 9 medaljer i senaste sommar-OS för Sverige. 3 guld och 6 silver.
Var det så bra?
Ja.
Vi har inte satt medaljmålen för OS i Parisen, och det kommer vår sportdirektör Peter Reinebo att göra. Men vi har ju långsiktiga mål från våra ägare, de olympiska specialförbunden. Och det är att vi ska ha kapacitet att ta 20 medaljer, varav 5 guld, 26 och 28. Och då kan man ju säga att vi har ju aldrig lyckats med detta i modern tid. Vi har tagit 18 medaljer som bäst på ett vinter-OS i modern tid och 11 som bäst på sommar-OS. Så på sommar-OS är det ju mycket, mycket mer utmanande. Och i många sporter så har vi ju kanske en aktiv och en ledare på plats. Så det är otroligt så här sårbart i de här mindre idrotterna.
Om man bara har som mål att ta så många medaljer som möjligt, då ska man ju satsa på mindre idrotter. Men samtidigt så finns ju till exempel friidrott och simning och sådär som är de stora sporterna där det är mycket svårare att ta medaljer. Alltså det är ju lättare att ta medaljer i mindre idrotter. Så frågan är om medaljmålet är den rätta typen utav, det är klart det blir tydligt för folk. Men förstår vad jag menar?
Men vårt uppdrag från våra ägare, det är att vi ska ha kapacitet att ta 20 medaljer i många sporter.
Okej.
Okay. Så det är så här supertydligt. Mm. Inte välj ut 8 sporter där ni lägger alla resurser.
För där kan ni få 40 medaljer, för det är inte så tufft motstånd.
Exakt. Utan vi ska vara framgångsrika i många olika idrotter. Jag tycker ju att det är väldigt, väldigt fint.
Men hur många röster har Svenska Friidrottsförbundet när dina ägare har årsmöte?
Med en röst.
En röst. Hur många röster har Vågskytteförbundet?
Ja, en röst.
Då är svar för det, med, alltså det är mycket märkligt att ägarna som sitter med varsin röst, det vill säga de är ju helt lika viktade. Att de skulle ta ett beslut som säger att en medalj där eller en placering där är värd mer att satsa på än att göra det i vår sport då, om vi är en liten sport. Så blir det liksom, den lilla idrotten är ju lika mycket värd.
Men jag säger det så här, återigen, nu kommer vi in med väldigt så här svenska perspektiv. Det är önskat att skyttarna fick vara här i den här podden.
Vad har de sagt, att vi är mycket större än simningen?
Ja, men konkurrensen är ju...
Kommer inte in med vapen här.
Ja, men konkurrensen är ju ibland också på helt andra sätt. Vissa kanske har en väldigt så här statsstödd ordning där konkurrenterna får möjlighet att träna från morgon till kväll och skjuta hur mycket som helst. Och ni vet, liksom, de drillas från 5 års ålder. Det är på ett sätt inom en sport. Så förutsättningarna i den... Att kunna konkurrera i den sporten är nästan liksom omöjliga för en svensk. Och så är vi ändå där och gör det. Mm. Jag tycker inte riktigt det går att jämföra sporter och sporters förutsättningar på det sättet. För då behöver man titta så otroligt djupt. Och inte minst de ekonomiska förutsättningarna. Jag har bevakat idrott i 30 år. Men jag har fått någon form av uppenbarelse bara den här hösten. Mm. När jag har suttit med 30 olympiska specialförbund. Och så hör man deras ekonomiska verklighet. Alltså de kommer till våra möten i helt ologgade kläder. För de har inga sponsorer. De har inga sponsorer. Så de gör satsningar med inga resurser överhuvudtaget. Exakt.
Och där blir, för de sporterna blir ni ännu viktigare än vad det kanske är för de större idrotterna.
Men de större idrotterna är jättefå. Det här är de allra flesta. Absolut. Idrotterna. Mm. Har inga sponsorer och har inga förutsättningar som de kan, så att de kan ge sina elitidrottare en fair resa.
Hur ser er satsning ut om du ska sammanfatta den? Det finns de här olika talang- och toppprogrammen och så sedan tidigare.
Ja, vi har ju topp och talang som är vårt stödprogram där vi har ungefär 150 aktiva. Och vi har ju gjort en analys av dem. Och 44% av dem som är i topp och talang skulle leva på existensminimum om inte de fick stipendiet från SOK. Och våra pengar kommer inte från staten, de kommer från näringslivet. Det måste man också komma ihåg. Vi jobbar liksom in varje krona för att stötta elitidrottarna för att de ska kunna göra en olympisk satsning. Så ska vi kunna lägga mer pengar på våra elitidrottare i Sverige så behöver vi mer pengar från staten. Ett riktat liksom elitidrottsstöd. Men vi behöver hitta ännu bättre samarbeten med näringslivet också. Så vi satsar ju mycket, mycket mindre på olympisk idrott jämfört med Norge, Danmark, Schweiz, ni vet, hela gänget.
Det är ett stort nöje varje gång du kommer och besöker oss. Tack så mycket för att du har fördjupat samtalen kring OS och det som har med svenska ansökan att göra och med Ryssland och Belarus att göra.
Vad sa vi, 2046 eller?
Ja, herregud. Ja. Men framförallt stort lycka till med det viktiga uppdraget att representera Sverige på bästa sätt när elitidrotten i sommar kommer att ha den absolut största uppmärksamheten. Så bon chance à Paris!
Även man tackar.
Tack Åsa Edlund Jönsson för att du var tillbaka i Sporthuset.
Tack för att jag fick komma.
Sporthuset 431.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi spelar in det här avsnittet innan du, Lasse, behöver sticka iväg på Champions League-fotboll i England här tisdag och onsdag. Vilket gör att vi inspelande stund inte vet om Sveriges handbollsdamer tagit sig till VM-semifinal fredag eller inte. Kvart semi och final, söndag förresten finalen i danska Herning, dit Sverige nu flyttar efter att ha spelat i Skandinavium och vunnit samtliga 5 matcher i gruppspelen där. Tyskland står för kvartsfinalmotståndet, ett lag som inte tagit medalj på länge i stora mästerskap. Sverige å andra sidan aldrig tagit medalj i ett globalt mästerskap, närmast var nog faktiskt senaste OS i Tokyo, där det blev en fjärde plats då nuvarande förbundskaptenen Thomas Axner var färsk på sin post. Och vi pratade ju senast om den skickliga handbollsjournalisten på Aftonbladet, Johan Flink, som jag såg skrev så här under gruppspelet, och det är lovande. Det här är den högsta lägsta nivå ett svenskt damlandslag i handboll någonsin haft. Får se hur långt det räcker då.
Det var ju ett avslöjande i Sportbladet från Johan Flink. Vi pratade om det förra veckan. Om det här med i princip ett riggat VM. Va? Världsnationerna här, Sverige, Norge och Danmark, har ju fått välja gruppmotståndare. Liksom, vilka ska de få möta i sitt gruppspel? Har de fått välja? Och det hade vi upp och snacka om förra veckan. Har det kommit några fler grejer på det ämnet?
Ja, norska handbollsförbundets ordförande har reagerat och sagt att internationella handbollförbundet behöver se över det här. Världsnationerna ska inte ha så här stora friheter, och det är ju snyggt gjort av honom, för de är ju en av världsnationerna, Norge, som har haft de här fördelarna då, en snitslad bana till kvartsfinal.
Vad säger Sverige?
Ja, Sverige har duckat mer. Johan Flink pratade med generalsekreteraren och han sa att det här har vi inte pratat om att vi ska ta upp, men vi får se om vi ska göra det i styrelsen, men det är ingenting jag vet just nu. Och Daniel Sirensjö, han lyssnade ju på förra avsnittet, var ju han som nästan initierade det här, alltså en av våra lyssnare, handbollskonnässör, och han skrev ett ganska långt mejl som du svarar på, alltså ska vi ta det i samlad form?
Ja, men han öppnade ju samtalsdörren i den här frågan från allra första början, så kom han tillbaka och så skrev han så här: att problemet med handbollen är att den styrs enväldigt, och dess egyptiske president Dr. Hassan Mustafa, snart 80 fyllda, är den som är den enväldige då, om man säger så. Han har under sin tid radikalt utökat antal medlemsländer under den lovärda parollen att sprida handbollen i världen, men det medför att öländer, till exempel i Stilla havet, med 5 licensierade spelare har lika stor makt som till exempel Frankrike. Och de här länderna röstar alltid med den här killen, doktor Hassan Mustafa då, som därmed har total makt. Och det är liksom... Det är ju så internationella handbollförbundet då jobbar, precis som internationella fotbollförbundet till exempel arbetar, nämligen att varje medlemsnation har en röst.
Och det påminner ju om Åsa Edlund Jönsson som vi hade här.
Ja visst. Apropå SOK. Ja visst. Och det är så...
Även om man, för jag var inne på det här, mindre och större sporter och sådär.
Jo, men det fungerar inte så här, och då har man valt det här sättet att arbeta. Och det är klart att, men ändå hamnar vi i en diskussion om vad demokrati är. Och jag tycker att min demokrati är den bästa. Jag tycker stora idrottsförbund ska ha fler röster till exempel.
Jo, men vi vet ju att det här är sett. Det är från Sepp Blatter när han utmanövrerade Lennart Johansson med afrikanska länder och sådär.
Det var ju med mutor, sägs det. De här bruna kuverten som stacks in.
Och det vet man ju inte. Det indikerade Daniel här också att det kan ha varit privata.
Det vet man
inte. Vet ingenting om. Men just det här att det är ett smart sätt om man fattiga nationer som man kittlar med lite extra pengar att få deras röst.
Men det är det. Men det är ändå demokrati.
Kanske, varje medlemsnation, om det har gått rätt till.
Ja, om det har gått rätt till. Men alltså varje medlemsnation har en röst.
Men om det är korruption inblandat, då är det ju inte rätt.
Nej, det är klart att det inte är. Men det är det ju inte. Korruption är ju aldrig rätt. Nej. Och hur ska du garantera att du kommer runt korruption för att du har ett annat system? Mm. Vi kan ju fortfarande... Vi säger att Sverige har 15... Eller Sverige är dåligt. Men vi säger att Frankrike har, eller något stort land där det för... Vilket land är mest korrupt i världen?
Låt mig fundera.
Nej, men ni förstår vad jag menar. En viss nation har 5, men så kan du, ordförande presidenten kan bli mutad där, eller vad vet vi. Ja. Alltså korruption kan ju alltid finnas. Du kommer ju inte runt korruption därför att du förbjuder små nationer att ha en röst.
problematiskt i handbollen på vissa fronter alltså uppenbarligen. Daniel Stenberg.
Får jag bara säga, jag tycker det är härligt att Daniel Sirensjö hör av sig om detta och argumenterar kring detta och liksom tänder lampan i en annan del av diskussionsrummet. Mm. Det gillar jag. Så tack så mycket.
Man har inte hört så mycket om handbollen, men nu blossar det upp och det här kan ju leda till granskningar som sporten kommer må bra av i längden. Hoppas vi. Daniel Stenberg, en annan Daniel, hör av som en annan sport och ett annat VM på damsidan. Mm. Handboll och innebandy. Innebandyn är ju så att Sverige blev världsmästare. Blev seger mot Finland, som vanligt.
Sverige, Finland 6-4 i finalen, och lyssna nu. Sverige gjorde 6-0 på Finland i första perioden och det kan enligt skickliga innebandykunniga människor vara den bästa enskilda landslagsperiod som ett svenskt landslag någonsin presterat. Applåder till det. Finland kom närmare och närmare, men inte närmare än 6-4, så Sverige blev för nionde gången världsmästare.
Samtidigt är det ju så, precis som handbollen har problem med, men kanske ännu värre innebandyn, stora siffror på vägen fram. Överlägsna segrar. Det har ju varit så hela vägen under innebandymästerskapen, vad gäller världsmästerskap och så. Men då är det så att man har tagit in mindre nationer även där. Och målsättningen är ju då, skriver Daniel så här, att mantrat är, som man hört i 20-30 år, är att dessa blåbärslag ska kunna bli bättre. Ja. Men då blir ju inte dugg bättre. Trots Nej. Att de möter de allra bästa nationerna hela tiden. Undrar om inte vore det bästa att möta nationer från deras egen nivå och sen ta det därifrån och långsamt bli bättre. Vad säger ni om det?
Mm. Vad säger du om det?
Nej, men det kan ju vara så också att samtidigt som blåbärsnationerna blir bättre så blir också toppnationerna bättre. Och det innebär att avståndet är oförändrat. Det fortsätter vara stora siffror för att bägge blir bättre. Men hockeyn har ju också det här dilemmat. Från början var det 8 lag i AVM, men sen har man ökat på 12-16 lag för att få en utveckling. Och det är problem i alla de här sporterna. Kanske till och med problem i fotbollen när de utökar. Att det blir för stor slagsida mellan olika länder. Jag vet inte hur man ska komma åt det. För samtidigt så tror jag att de mindre nationerna inspireras väldigt mycket av att få vara med. Men det är såklart, precis som Miro Sala pratade om i förra avsnittet i handbolls-VM, att de här typen av stora segrar utan spänning är ju inte den bästa produkten för tv-tittare och så vidare.
Nej, nej, så är det. Jag tror ju på globalisering. Jag tror ju på att jag är ju inte så väldigt upprörd över att fotbolls-VM går till 48 länder till exempel. Därför att fotbollen går framåt i andra delar av världen. Vi märkte ju det inte minst under världsmästerskapet 2022 i Qatar.
Fördel med fotboll också instick, det är ju att det blir ju inte 20-0 när man är överlägsen där. Nej. Det är ju där innebandy sticker ut, att det blir ofta 22-0 och sådana grejer.
Var det inte Ungern El Salvador som slutade 10-1 i VM i fotboll 1982?
Ja, och det sägs att matchen efter, när El Salvador skulle möta regerande världsmästaren Argentina.
Oj.
Då ställer de upp med uppställningen, man pratar om så här 4-4-2 och så, 9-0-1. 9 backar, 0 mittfält och en forward.
Han längst fram, ja.
Jag är uppe.
Lite
och det blev bara 2-0 till Argentina.
Lite understöd kanske.
Så det lyckades.
Lite understöd kanske. Någon som jag rörde han bollen någon gång under den matchen. Ja, det är en speciell detalj.
Nej, men alltså innebandyn har ju... så att jag störs inte så mycket av att det blir stora siffror. Faktiskt. Däremot har innebandyn ett annat problem. Och det är att finalen är oftast Sverige mot Finland. Mm. Eller Finland mot Sverige.
Påminner det på det sättet om bandyn också?
Ja, det blir
isbandyn,
det.
Fast ja, där var det Sverige och Ryssland alltid.
Ja, men det går liksom inte. Ja, innebandysporten har inte lyckats få till Schweiz ibland, nu var det Schweiz mot Tjeckien i bronsmatchen här och Tjeckien vann förresten, men liksom det är sällsynt att på herresidan visar Lettland lite tendenser, men sporten står liksom still med sin internationella konkurrenskraft, alltså bredden i toppen, om jag uttrycker mig på det sättet, den blir aldrig bredare, utan det är ungefär samma jämnt på här och damsidan.
Däremot ska man säga, när de här matcherna spelas, Sverige mot Finland, det är ju
hejdundrande föreställningar.
Jag har ju sett många av de där finalerna. Amen. Det är riktigt kul grejer.
Amen. Så att det
är bara den matchen som är intressant.
Ja, men det finns mycket att göra inom innebandyfamiljen. Det har gjort stora satsningar och försök, men man kommer ingenstans. Och då blir det lite grann som att man är kvar och trampar i gyttja. Och där behöver sporten utvecklas både i bredd och topp.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. Kärleksbomba, kärleksbomba, idag.
båda påsarna är med. Ja. Det var ju drama förra veckan, eller åtminstone en ovan situation, därför att du drog ju två lappar ur kärlekspåsen. Mm. Och så fick Miro Salar och jag komma överens om vilken som skulle ta. Så det blev Sixten Jernberg.
Ja, men det slog mig att vi berättade aldrig vad som hände med den andra lappen.
Hole in one.
Då kan jag berätta. Den åkte tillbaka in i påsen.
Ja.
Men kanske ni hade räknat ut.
Ja, det var faktiskt fullt väntat.
Ja. Sen kommer någon gång.
Någon gång. Men nu ser vi fram emot Tommy. Du har botaniserat i denna svenska skidlegendars spår. Och här kommer den. Här kommer kärlek till Sixten Jernberg.
Bli bättre än någon annan. Det var bara det som var drivkraften i mig.
Sixten Jernberg, Sveriges mest framgångsrika olympier genom tiderna sett till antalet medaljer. Född 1929 i Lima, söder om Sälen i Malungs kommun, avled vid 83 års ålder 2012 i Mora, där han två gånger gått i mål som Vasaloppssegrare. Han växte upp under minst sagt fattiga förhållanden i en barnaskara på 9, fick 7 års skolgång och började sedan arbeta i en smedja.
Så jag började tidigt som smed och smedhalva på redan 42.
Hur gammal var du då?
Ja, jag var 12-13 år. Man jobbar ju full tid från 7 till 5 på morgonen och tränar på kvällarna. Egentligen så hade vi ett enkelt liv mot det idag. Man fick göra det man ville själv. Och ville man ingenting så fick man också klara av det.
Slitvargen Sixten, Sveriges stora skidkung, så kan han verkligen beskrivas. Uppvuxen, upptränad, i smedjan och i skogen. Det hårda arbetet i timmerskogen som träningsarena. Det var så han blev en storrännare. Det var ju så man kallade på den tiden våra stora skidåkare. Ja, den största svenska storrännaren någonsin. I olympiska sammanhang, nummer 1 när det gäller antalet medaljer med 9 stycken på 12 starter, varav 4 guld. Charlotte Kalla har lika många medaljer, men färre guld. Och det första olympiska guldet kom vid OS i Cortina 1956 på 5-milen, en triumf som också gav bragguldet i året. Den 5-milsegen är en av flera legendariska dueller mot rivalen, finländaren Hakulinen. Här skildrat av Mr. Sveriges Radio, Sven Järing.
Och nu är det 150 meter kvar. För den som måste vara Jernberg. 100 meter kvar. Han slår Hakulinen. Där är han nu, 38 på bröstet, 50 meter kvar, han är i mål, om ett par sekunder, om 50 sekunder, han är i mål, nu! Och fick en tid på 2.50.56, och därmed så skulle saken vara klar.
Sixten Jernberg tog medalj i samtliga 4 lopp i sitt första OS. Förutom det här guldet på 5-milen så blev det silver på 15 km och på 30 km och dessutom brons i stafetten. Det var ju länge de 4 disciplinerna som gällde de här inom längdskidåkningen i stora mästerskap långt före utvecklingen av skate och fristil och sprinttävlingar. I USA 4 år senare blev det OS-guld på 3-milen för Sixten och han avslutade sen i sitt tredje OS 1964 i Innsbruck med att återigen vinna 5-milen. Den här gången för en annan stor svensk skidåkare, Assa Rönnlund, och de två tillsammans var sen med i det vinnande OS-guldstafettlaget på 4x10 km. Men Sixten Jernberg, han var inte bara tidernas svenska skidkung utan också den kanske mest färgstarka, så uppfattar jag i alla fall, så mustig, orädd, en kontrast till sin föregångare som Dala skidkung Mora Nisse som var försynt och tillbakadragen. Sixten var temperamentsfull, han sa alltid vad han tyckte och kunde sannoliken vara obekväm, var förbannad, fräsa till. Alltid ändå, som jag uppfattade, med ett stort bultande hjärta för också så mycket mer än skidåkningen. Och trots att han vigde sin karriär och var uppväxt av att späka sig i spåren så pratade han ofta om att det finns så mycket annat än skidåkning och idrott i livet.
Jag är förbannad med små, inte som de andra. När det gäller träning och lära, det måste vara en underkasta sig. Men man får fan inte bli så inbunden så det är bara tävling och träning som gäller här i livet. Man måste ha andra vyer. Någon bil du reparerar, någon traktor du gör det på.
Ja, det där hörde vi från Sixten Jernbergs allra sista radiointervju. Den sista i tv gjordes av SVT-sportens Jens Lind som följde Jernberg på nära håll under hans sista år i livet märkt av sjukdom. Det ledde fram till den, ja, den är magnifik, filmen Sixten. Och det allra sista mötet där 2 veckor före hans död, ett vidunderligt vackert porträtt av ett fenomen. Fenomenet Sixten Jernberg och en person som växte upp i en annan tid i ett fattigt Sverige, en hård tid i Dalaskogarna. Ibland slarvar vi kanske med begreppet spränga gränser, att vi använder det för ofta. För Sixten Jernberg, han var den person som sprängde de här gränserna med råge. Otaliga är berättelsen om hur han nästan straffade sig ute i spåren varje dag och det skapade ju en råstyrka både mentalt och fysiskt.
Och träna sig till att veta, nu har jag nått gränsen och nu måste jag hålla mig där. Och var gick gränsen? Den var olika varje dag.
Du körde varje dag tills du nådde gränsen?
Ja. Någon gång under varje träningspass så var gränsen. Och den tog man ofta direkt, med kall motor.
Direkt?
Ja, jag körde ut fullt ut jämt. Och sen kom det efter ett par 300 meter fick man en reaktion att, ja, nu måste jag komma in i en annan takt. Och sen kunde det gå hur långt som helst.
Ja, det framstår som uppenbart att tjusningen för Sixten Jernberg när det gäller hans idrottande handlade om att se hur hårt man kunde träna, hur långt man kunde gå, men inte att i efterhand gotta sig åt sina framgångar. Och det är så fint i den här filmen som Jens Lind gjorde när han och Sixten Jernberg hittar en låda med filmer i hans källare. Vad är det här för något, säger Jens Lind. Jag har filmat i hela mitt liv, sa Sixten. Det är VM OS, det är en 50-60 filmer. Jag vet inte vad det är, jag har aldrig tittat på dem. Va? Har du aldrig tittat på dem, Sixten? Frågar Jens Lind. Nej, jag har aldrig haft tid och inte intresse heller. Då tar Jens Lind tag i filmerna, visar dem för Sixten och det blir den röda tråden i dokumentärfilmen. Att Sixten fick se sitt liv, det som han själv filmat och det andra filmat under OS och VM för väldigt länge sedan. Och bröllopet, det underbara ögonblick som han och hans fru och son fått uppleva tillsammans. Och nu får de återuppleva det under Sixtens sista tid i livet. Det är så vackert och den perfekta avslutningen på den här kärleksbombningen till Sixten Jernberg. Slitvargen Sixten, Sveriges stora skidkung.
Varje dag en hårdkörare i någon form.
Han var besatt av att se hur långt han kunde pressa sig själv. Han tränade fast han var sjuk, struntade ofta i att dricka. Smärta fick inte stoppa honom. Han minns en träningstur.
Och så stack jag ut. Och jag kom ungefär 1,5 mil in i bussen. Då slog jag om mig 2 revben. Jag halkade på en rot och sopade in i en stubbe. Och där ska jag vända. Nej, jag vänder inte. Jag ska ta turen fullt ut.
Ja, Sveriges främsta olympier genom alla tider. Vilken kolossal arbetskapacitet. Säkerligen tagen från smedjan och från arbetet i skogen. Men den tillsammans med den enorma inställningen av att jag ska bli bäst. Och då blir ju så här, man lyfter ju på, alltså man tänker, är det möjligt? 2 revben avslagna i skogen och så gnuggar han ändå vidare liksom, det måste ju göra vansinnigt ont va?
Ja.
Men det går inte att stoppa en sån enorm tävlingshjärna.
Han pressar sig över alla gränser, alltså något fruktansvärt vad han kunde pressa sig och uppvuxen i skogen.
Och som sagt, därifrån kom säkerligen den här enorma arbets och styrkan och råstyrkan och allt. Men det måste också kombineras med en vilja att bli bäst. Och det är därför Sixten Jernberg är Sveriges främste olympier genom alla tider. Och det är ingen liten rubrik. Det är idrottshistoria i dess absolut finaste och mest respektingivande form.
Och apropå genier, Jens Lind, vad ska man säga? Och det passar så bra för den här veckan i vår kärleksbombningsspecial.
Ja, du åkte hem till Jens Lind.
Ja, så tog det här när jag, för några år sedan när jag åkte hem till honom och vi dokumenterade stopptid. Han är ju ett snille, Lind.
Jo, men du, när du gör Jens Linds karriär som Jens Lind, ja, det är ju briljant, Tommy. Du har ju en del av dig som är briljant, och den visade sig där. Det var häftigt.
Ja,
den kom i måndags. Ja. Kärleksbombningen finns där också. Det är bara att gå in och lyssna på.
Kärleksbombningen till stopptid. Och ett par sista tips innan vi stänger Sixten Jernberg.
Och när det är till stopptid är det ju faktiskt också till Jens Lind.
Ja, verkligen.
Faktiskt.
Per Arne Hagby, en av våra lyssnare, skickade. Jag kan rekommendera Sixten Jernbergs museet i Lima. Alltså i Jernbergs Lima.
Malungs kommun.
Ja, jag brukar pausa där vid Västerdalälven när jag är på väg upp till Sälen. Är det när du, Per-Arne, ska åka Vasaloppet kanske? Ska visa att Per-Arne brukar åka det?
Kan det vara.
Håkan Ottosson vet vi åker i alla fall.
Ja.
Det är ju din polare.
Ja.
Och han, ja, min också för den delen.
Otrolig träningsmänniska det också, som ju har ganska tuffa förutsättningar. Än.
Enköping.
Ja, runt på en 2 kilometer slinga, va? Som ska bilda avståndet mellan Sälen och Mora till slut. Det är tufft.
Han förtydligade Sixten Jernbergs Vasalopps statistik. Mm. Han har 2 vinster, 2 andra platser och 1 tredje plats.
Vann 55 och 62, ja.
Undrar om inte var 60 alltså. Du får kolla upp det där.
Var det?
Mm. För nu har jag gjort en liten comeback här, eller Sixten Jernberg kompetens nämligen. Medan du kollar på det, Lasse, så tittar vi på övrigt vad det gäller vårt intro och vilka som har skickat in. Marie Jacqueline Hasselqvist. Det var faktiskt hon som levererade veckans Vasaloppet den här veckan. Det sprids till fler och fler lyssnare. Och så Daniel Eggens då, som jag nämnt tidigare. Erik Dahlberg, Rickard Ljung, Jörgen Eksvärd, Martin Pålsson till vårt intro.
Det var 55 och 60, ja.
Ja.
Eftersom du just läste in dig på Sixten Jernberg, så var det ju en aning besynnerligt att jag käftade emot här.
Ja, precis. Okej, okay, vi kärlek eller olycka till nästa vecka då? Svart eller färgglatt?
Nej, men jag tänkte så här, olycka med tanke på Sveriges alla felskär när det gäller olympiska spel. Men det får bli kärlek då, för att skicka lite glädje ut i tillvaron. Det får bli så faktiskt. Jag säger kärlek.
Jag hugger en kärleksklapp.
Ja, jag ser det. Jag ser det. Öppna.
Ser man vad det står? Är det råkat slita sönder?
Oh, det är ju en utav de mest... En humanist som förbundskapten och i delad form en oerhört härlig människa.
O.B. Eriksson.
Tommy Söderberg. Ja, som delade med Lasse Lagerbäck, men hade eget ansvar till en början när han tog över landslaget efter Tommy Svensson.
Just
Tommy det. Söderberg, polare med Hasse Backe, uppvuxna i samma område, Västerort, Stockholm.
Du, nu är inte Jens med den här veckan, men faktum är ju att när Jens plockades till Stockholm ifrån Jim och Näs, va? Umeå. Mm. Så...
Djurgården, då var Tommy Söderberg där.
Just det. Undrar om det var han som egentligen myntade att man använde det i idrottssammanhang, det här in i kaklet.
Ja, det kan det.
Han hade ju mycket sån där. Ja, och han sa Johan Mjällby som ett kärnkraftverk. Och
ja, då. Men stark framgång för svensk landslagsfotboll, Tommy Söderberg, och med Lasse Lagerbäck då också. Då.
Och det passar ju bra för nästa vecka då, om Jens kan ta det. Vi ska kolla om han, jag vet att han ska vara med nästa vecka. Så kan vi också kanske trycka på Jens lite om det här med om hans kompanjon i Australien, Tony Gustafsson.
Ja,
möjligen skulle kunna bli svensk förbundskapten på herrsidan.
Ja,
eller om det blir Olof Mellberg.
Värmen slogs ju av lite grann på spisplattorna när förbundet gick ut och meddelade att U21-kaptenen tar hand om januari-lägret. Och man liksom sa att det är första kvartalet nästa år tittar man på och så vidare. Och Kim Källström, ny som teknisk direktör eller fotbollschef vad det nu är, behöver ju också sätta sig in i sin nya roll och hur det arbetet ska fungera. Så att, därför så har ju de här dagsaktuella spekulationerna avtagit en aning.
Avslutningsvis, låt oss uppmärksamma att Armand Mondo Duplantis har blivit utsedd till årets främsta friidrottare
igen.
I världen
igen.
På den manliga sidan.
Igen.
Ja, just det. 3 av de 4 senaste åren.
Ja, just det.
Vi får gå tillbaka till Usain Bolt för att hitta något liknande. Han vann väl det här priset 6 gånger, tror jag.
Oj då.
Och det är lite speciellt också, för Duplantis vann 2020. Norsk 2021, Varholm. Och sen Duplantis 22 och 23 ibland alla länder runt om i världen med Norge och Sverige.
Och såklart att vi fäster blicken till sommarens olympiska spel i Paris och hoppas att Duplantis kan bibehålla den här starka resultatraden som han ju har i stora sammanhang och i små.
Ja, och det kommer ju trilla in fler priser här under året. Årets främsta idrottare, alla kategorier i världen. Där kom ju Duplantis högt upp förra året. Får se hur det blir nu. Den här galan, friidrottsgalan i Monaco, ska vi säga det att internationella förbundet hade sådana problem att verkade som att utse vem som var allra bäst, att det blev någon slags delat pris där man delade upp till teknikgrenar och löpgrenar sent. Och det blev Duplantis och sprinten Noah Lyles som båda blev vinnare när det gäller arenafriidrotten. Men fakta ändå att Armand Duplantis, alltså Athlete of the Year, för tredje gången på de fyra senaste åren.
Vad är världsrekordet på nu?
6.23.
Ja, dags igen.
Och som en hyllning till Mondo kan vi väl göra så att vi avslutar med musik ifrån, ja, vilken ort eller stad i Sverige kopplar vi framförallt till Duplantis? Många tänker kanske Uppsala.
Det var det jag skulle säga. Ja, men, Uppsala, så bor han i Stockholm.
Ja, men rätt svar är ju egentligen Avesta.
Avesta?
För det är så att
det är fint där i och för sig.
Mondos mamma, Helena, är ju född och uppvuxen där. Aha. Och fortfarande så bor mormor och morfar där. Så det, där har ju Mondo varit väldigt mycket under sin uppväxt. Morfar Lars-Åke Hedlund var ju förresten också topphoppare. Snacka om att han har bra gener. Pappan var världshoppare och morfar var också stavhoppare.
Han var också stavhoppare, ja. Okej. Okay.
Men det är Emil Andersson som har skickat till oss. Kan vi inte spela upp som en hyllning till Duplantis framgångar Avesta BK supportersång? Där har ju både självaste Niklas Lidström, en av tidernas bästa backar, och Tony Rickardsson spelat.
Ja. Ja, ja.
Han var ju hockeytalang, Rickardsson.
Jag är inte bitter.
Han spelade med TV-pucken, tror jag.
Ja, skicklig.
Ja, och innan han satsade på Speedway. Där heter ju Avesta-klubben Masarna. Och då är det så att jag kollade upp lite här. Avesta BK håller till i Hockeytvåan just nu. Det blev tung förlust i Avestahallen veckan som gick, i det vi kan kalla derby mot Fagersta, uddamålsförlust i Hockeytvåan. Vi hoppas det går bättre mot Arboga i nästa match.
De behöver stödet.
Så vi avslutar med det. Fortsätt skicka in supportersånger till sportersupodcast.se, vår hemsida. Vi finns också på alla sociala medier, mer eller mindre. Twitter, Instagram, Facebook, X, allt vad det heter. Avesta BK slutar vi med.
Det gör vi. Vi tackar för idag.
Och tack Åsa Edlund Jönsson också tidigare här.
Och jag kan ta med mig Tommy Söderberg lappen till Jens Fjällström som jag ju träffar i samband med Champions League-matcher här i Manchester och Newcastle nu. Precis runt hörnet.
Du störtar iväg till iväg ett inställt till plan.
Ja,
visst. Det var.
Ja, kämpa. Ja. Tack för idag.
Görs med en vecka. Hej då.
Har du slipat skridskorna?
Ja!
Har du lindat klubborna?
Ja!
Har du spänt fast hjälmen?
Ja!
Då ger vi hjärnet!
Ja!
ABK, laget heter ABK, gänget som är svårt att slå.
Lyssna nu, hallå, hallå, när vi sjunger ABK!
ABK, laget heter ABK, det är de vi hejar på. Det är enkelt att förstå att vi älskar ABK.
Kan man inte vinna, men hjärtats låga slutar aldrig brinna för ABK. Laget heter ABK. Vi är järnet, vi går in i striden, satsar allt så blir det mål med tiden för ABK. Mål för ABK.
Pucken viner som bild mot målet, från publiken hör segerbrålet. Det är svårt förstås att låta ni att älska oss. ABK, laget heter ABK, gänget som är svårt att stå.
Lyssna nu, hallå, hallå, när vi sjunger ABK.
ABK, laget heter ABK, det är de vi hejar på. Det är enkelt att förstå att vi älskar ABK. Puckenviner som bild mot målet, från publiken och segerbrålet. Det är svårt förstås att låta bli att älska oss. ABK, laget heter ABK, gänget som är svårt att slå.
Lyssna nu, hallå, hallå, när vi sjunger ABK.
ABK, laget heter ABK, det är de vi hej. Det är enkelt att förstå att vi älskar ABK.
Vad heter laget?
ABK!
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. hörs nästa vecka. Jippi!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.